Hej! Välkommen till Mikael och Marias 100 dagar 2014. Jag är med i en utmaning som heter Blogg 100. Det är Fredrik Wass, bisonblogg.se, som har startat den här utmaningen för tredje året i rad. Jag var med förra året också. Jag tror inte ens jag såg utmaningen första året. Eller så kanske jag såg den och tänkte, det där mäktar inte jag med i mitt fulltecknade liv. Nåväl, i år är jag med i alla fall för andra året i rad. Jag klarade faktiskt utmaningen förra året. Då använde jag min Tumblr-blogg, mikumaria.tumblr.com, som heter Mikumarias guldkantade dagar eller något liknande, för att jag har valt ett tema som gör att varje bild blir guldinramad. Väldigt snyggt och festligt tycker jag. Man kan tycka lite olika om guldramar, men i det här fallet så tycker jag att de gör mina bilder extra fina. Tyvärr syns inte det i appen, utan det syns bara på webben om man tittar i en desktop, alltså i en dator. Idag är det alltså dag 40 av de här 100 dagarna. Jag tycker Fredrik Wass inspiration och utmaning är fantastiskt genial då den får oss alla som är med. Det är faktiskt över 700 som har signat upp sig i år. Den får oss att fundera över våra liv. Det är en följd som, det tror jag inte att Fredrik alls tänkte på. För att han har uttryckt att han vill uppmuntra till att faktiskt skriva mer och att blogga mer. Men vad gör man då när man ska blogga varje dag i 100 dagar? Ja, det kan man ju undra. Man kan ju blogga om det man gör på jobbet. Man kanske bloggar om en hobby. Jag läste häromdagen om någon som bloggar om ett djur om dagen i 100 dagar. Och det är ju genialt tycker jag. Man tar vad som helst och skriver om i 100 dagar i sträck. Den första dagen var 1 mars i år. Och jag har för mig att den sista dagen är 8 juni eller något liknande. Så ni hör ju, det blir ju hela våren och en möjlighet att det blir sommar där på slutet. Förra året så hade vi avslutningsfest uppe på ett museum i Stockholm. Och jag och Mikael Siljan åkte upp faktiskt speciellt för det här eventet. Vilket var jättetrevligt. Där vi fick mingla och lyssna på föreläsningar av andra som hade varit med under resans gång. Och sen åkte vi hem igen med tåget. Det var en riktig kanondag. Och nu har jag den dagen i tankarna faktiskt när jag är med i Blogg 100. Men hur kommer det sig då att jag sitter här och pratar som du hör att jag gör? Jo, faktum är att jag gillar ju att testa nya saker. Du som känner mig, du kanske skrattar lite grann. För du vet hur sant det där är. Du som inte känner mig utan bara har snubblat över den här länken någonstans på internet. Du kanske tänker, ja, men då vet jag. Det där är en sån där nyfiken person som vill prova nya saker. Ja, det stämmer faktiskt väldigt bra. I internetsammanhang och sociala mediesammanhang så brukar man kalla det för early adopter. Alltså en som är väldigt snabb framme och kanske även är en av dem som sätter trenderna. Alltså gör det väldigt tidigt. Jag får ofta höra att jag är för tidig med olika saker. Och kan man vara det är ju frågan. Det beror ju på. Det kanske mer handlar om att man kan vinna mer på att vara lite senare. Men jag tror inte att det är fel att vara tidig. Eller att helt enkelt göra det på det sättet som man själv trivs med. Så jag fortsätter nog att vara mig själv helt enkelt. Det tycker jag känns bäst för mig själv. Än att gå runt och vänta in när den stora massan har hittat någonting som de tycker bra om. Då kanske jag har tröttnat för länge sedan. I mina dagar här, mina 100 dagar, så har jag alltså kommit fram till dag nummer 40. Då blev det 9 april 2014. Jag har idag varit på min kurs. Jag har varit på jobbet först och sen på min kurs. Jag publicerade blogginlägget jag berättade om igår. Som handlar om Sara Öhmans riktigt innehållsrika och bra föreläsning. Om hur man skruvar till sin content och marketing. Alltså sitt innehåll när man marknadsför sig med innehåll på webben. Det kan ju vara i print också. Och det behöver inte bara vara på webben. Men i det här fallet så handlar det mestadels om det. Sara är en vän till mig. Hon är väldigt strukturerad och duktig och på hugget verkligen. Hon och jag är inte så lika som personer, men vi är ändå lika på olika sätt. Jag gillar henne och jag har känt henne i flera år. Därför var jag extra glad när hon ville komma till Göteborg och föreläsa på vårt frukostseminarium som vi hade. Så på content.com kan man se. Så skruvar du till. Skruva till din content marketing. Det kan man säkert googla också, så kommer man in på det. Vi filmade föreläsningen och en intervju med Sara. Och sen så fick vi också lov att lägga upp hennes presentation på vårt konto på Slideshare. Så det pysslade jag med igår. Och idag finns det uppe för alla att använda sig av. För innehållet i den här föreläsningen, det var verkligen matnyttigt om man vill innehållsmarknadsföra någonting. En tjänst eller produkt, det går lika bra. Här får man hjälp att faktiskt planera upp sitt innehåll och strukturera. Och massor med pepp och inspiration. Och det kan man verkligen behöva, för man behöver mycket innehåll. Och det ska vara av bra kvalitet. Och precis så jobbar ju vi och delar med oss. Och det är ju så jag brukar göra allmänt också. Dela med mig av kunskap och sprida det. Och då är ju webben fantastisk. Så precis som här på mitt konto på audiobo.fm. Mitt konto heter Miku Maria och jag har köpt till ett pluskonto i år. Just för att kunna prata lite längre än de där 3 minuterna som var från början. Så jag köpte till för 60 pund, tror det blev 640 kronor per år. Det tyckte jag lätt det var värt. Att kunna prata upp i en halvtimme under tiden nu när 100-utmaningen håller på. Så har Audiobo gått in och uppgraderat kontorna så att jag kan nu prata i en timme eller göra program som är upp till en timme långa per program. Och gratiskontot kan faktiskt, där kan man prata upp till 10 minuter. Eller göra program som är 10 minuter. Man kan nämligen, upptäckte jag häromdagen när jag klickade runt, vilket jag brukar göra för att lära mig, så hittade jag att man kan ladda upp ljudfiler från sin dator. Så alltså kan man göra färdigredigerade program och man kan fixa med programmen innan. Eller ljudfiler är det ju då. Så man sen laddar upp från sin dator. Vilket är jättebra. Så vill man göra redigerade program så går det också bra. I min utmaning här i blogg 100 så har jag bestämt mig för att jag spelar in. Och sen lägger jag upp. Jag har ingen musik inlagd och inga klipp. Däremot så tar jag paus ibland om jag behöver dricka eller hosta eller något annat. Eller att någon av min familj kommer in och säger, du, nu behöver jag fråga en sak. Då trycker jag bara på paus och sen fortsätter jag igen. Och det funkar jättebra. Så jag rekommenderar verkligen Audiobo. Och jag är inte sponsrad eller någonting därifrån. Utan jag betalar för den här tjänsten och jag tycker den är bra. Och då delar jag gärna vidare om den. Audiobo.fm och så finns det då appar till mobiltelefon. Jag har iPhone så där finns det i alla fall till. Bilderna lägger jag upp en bild om dagen. Och det är mina egna bilder. Oftast, om det inte är det så skriver jag vems bilden är. Nåväl, 9 april. Det första jag tänkte på idag det var att min barndomskompis Marie fyllde år 9 april. Och jag tror att den som heter Anders också gjorde det. Ja, i alla fall så är det väl lustigt hur minnet fungerar. Och det som var kul idag, så speciellt kul då, efter att ha spritt det här blogginlägget och faktiskt fått väldigt mycket positiv feedback på det. Det känns ju alltid kul att det blir uppskattat det man jobbar med. Så ja, då gick jag iväg efter jobbet till min kurs i digital strategi med Hyper Island. Och den kursen, det var nästan slut. Det var näst sista gången vi skulle ses idag. Det är faktiskt lite konstigt det där. Innan jag anmälde mig så tänkte jag, hur ska jag hinna och hur ska det gå? 10 gånger ska vi ses. Hur hinner man och hur fixar man och hur mäktar man med? Men det har bara varit en sån fantastisk kul resa. De pratar väldigt mycket om att det är en resa. En lärande resa. Man kan säga så här, på Digital Strategy på Hyper Islands sajt så står det just att det är en intensiv 10-lektionslärande resa. Och just för oss som vill skärpa till sitt strategiska tänkande och så är fokuset digitalt. Och jag tycker det har varit en kul resa. Det har inte varit så mycket nytt för mig, så om man undrar om det är mycket nytt för mig så kan jag säga att nej, det var det inte. Däremot så har det varit intressanta föreläsare och en väldigt intressant grupp med sammansättning. Har ju varit de som har velat gå naturligtvis. Och den är, gruppen är alltså sammansatt av väldigt olika personer. Man jobbar med webb på något sätt. Och är intresserad av att utveckla sitt tänkande då. Jag tyckte också att det var bra att det var inte en massa läroböcker. För att det kollade jag innan. Att med allt det jag gör annars så vet jag att jag skulle inte mäktat med det. Jag kanske hade hunnit med det tidsmässigt. Men jag hade inte mäktat med det. Och då får man ju utgå ifrån sig själv. Och därför fanns det inte så. Alltså kurslitteratur. Däremot så fanns det intressanta och intresserade föreläsare från hela världen som har flygit in speciellt till oss då. Det tycker jag är kul i sig, att det kommer in internationellt intressanta människor till Göteborg. Och då kan man ju passa på att göra lite extra reklam för Göteborg, och det har ju jag gjort såklart. Jag tycker så mycket om Göteborg. Jag länkar in kursinformationssidan. Så du som läser, eller du kan läsa menar jag, på en liten textruta som är under ljudfilen på audiobook.fm på mitt konto. Och då är det dag 40 av 100 som du kan söka på för att hitta den här sidan. Det finns också informationsfilm med mycket post-it-lappar. För det är ju klart, det ska ju alltid vara post-it-lappar till allt, och det är ju ett smart sätt. Och nu sitter jag massor med post-it-lappar i tre högar framför mig, för det är faktiskt mina anteckningar från ikväll. Jag hade faktiskt en tanke om att jag skulle ha med mig min fina anteckningsbok som jag fick. Men sen hade jag inte med mig den ändå. Och när jag väl skulle börja skriva, då blev det att jag tog några post-it-lappar och tänkte att det räcker nog. Men sen så hade jag jättemycket att skriva plötsligt, och då blev det en hel hög. Så jag får väl läsa från de här, tänkte jag helt enkelt. Det var så här att kvällens föreläsare var Tony Foggett från ett företag i Manchester som heter Code Computer Love. Alltså ett digitalt företag. De gör, eller det är ett bolag med nu 80 anställda som gör digitala produkter som människor ska älska. Och de älskar själva det här, möjligheten att göra digitala produkter. Och jag kan länka in deras sajt. Nu kan du se, det är fantastiska bilder. Och en tydlighet och klarhet i hela sajten som jag blev så glad när jag såg. Jag har faktiskt redan visat vidare den till andra. Jag twittrade till Tony efter kvällen när jag körde, eller åkte hem. Och han svarade. Jag tyckte det var väldigt kul att få svar. Så jag länkar in hans Twitterkonto. Så du som vill fråga honom någonting, ni kan göra det faktiskt direkt. Och han tackar så mycket. Och önskar god lycka till med mitt eget äventyr. Så jag tyckte det var kul. Och han hade också skickat inspiration att läsa en artikel om, som heter Strategy and the Fat Smoker. Jag länkar in den också. Och det heter Change This, ett manifesto. Och just det här var kul tycker jag, med att det var The Fat Smoker. För det är ju verkligen så här, om man vill förändra någonting så måste man ju börja med sig själv. Man måste ju göra det själv. Det jag tyckte var kul att just kalla det för Fat Smoker, det är ju att det är ju så att de som är tjocka och röker, de vet ju att det är farligt. Det är ju inte det handlar om. För kvällens tema var nämligen förändring. Och hur kan man förändra någonting? Om hur kan man förändra en organisation? Hur kan man förändra en grupp med personal? Hur kan man förändra sig själv? Egentligen vilken förändring som helst. Det handlar ju om mänsklig förändring. Om man sedan jobbar med digitalt, eller om man jobbar på ett sjukhus med människor, eller om man jobbar på en skola, eller vad man än gör. Det spelar ju egentligen ingen roll. Om man syr kläder och vill förändra, det är ju ändå människorna man behöver förändra. Och sen kanske man behöver förändra lokaler och annat. Och maskineri och annat. Så är det ju. Men jag tyckte det var spännande liknelse det här. För den som röker, den vet att det inte är bra. Det betyder inte att den slutar. Bara för att den vet att det inte är bra. Och precis så är det ju på jobbet. Om det inte är bra, ja, då kanske vi fortsätter ändå. Det är ju inte så enkelt att man bara slutar för att man vet att någonting inte funkar. Och det är ju faktiskt så att man behöver också väldigt mycket stöd för att sluta. Och stödet kan ju vara, det kan ju vara vänligt stöd, en vän. Det kan ju också vara stöd i strukturen på arbetsplatsen. Hur är det okej att prata här? Och hur gör vi våra möten? Och vem lyssnar på vem? Och han pratade då om att den här Tony Fogget berättade om deras resa på sitt företag. Från då 3 personer till 50 och sen nu upp till 80. Han sa att ofta är de faktiskt runt 100 på företaget. Därför att de har frilansare och vänner som är där och hälsar på. Och det tyckte jag lät så himla positivt. Han visade många bilder från deras arbetsmiljö. Och det, på något sätt så blir det ju lite extra när man får se bilder på människorna som jobbar där. Och man också fick se hur de hade utvecklat arbetsmiljön under de här åren då. De hade hållit på några år. Ja, och jag ska säga det nu innan jag fortsätter och dyka in i alla postitarna. Att dagens bild är en bild som faktiskt är tagen för några år sedan. Men det roliga är att det var en som mejlade mig. Och hade hittat en bild från mig. På mitt konto på Flickr. Och då var det en bild från när vi var nere på Maritiman i Göteborgs hamn. Och såg båtarna. Och även var nere i en ubåt. Och det kan jag ju säga att det är ju faktiskt, var ju faktiskt en riktig utmaning för mig. För att det var ju ingen hit. Och krypa ner där i. Det kändes ju väldigt instängt. Och det var, gjorde vi den. Vi var där den 8 oktober 2011. Men idag hade faktiskt en författare hittat den här bilden. På mitt flickkonto. Och frågade om han fick använda den i en bok om mötesplatser. Eller om platser var det väl. I Göteborg. Och jag svarade ja. Det var väl jättekul. Och bilden består av en... ett par ben som klättrar upp ur hålet i ubåten. Och jag tog bilden när jag stod nere i ubåten. Så jag känner lite grann sådana instängd känsla bara jag tittar på bilden. Men samtidigt är den väldigt fin och den är rolig. Och det var fotografen Johan Gustafssons ben som gick upp. När han gick upp så tog jag en bild. Och den blev väldigt klickad, kommer jag ihåg, på även på Facebook. Många som klickade gilla på den bilden. För alla kände väl lite grann så här, de är nere i en ubåt. Och det kan ju faktiskt kännas som att vara på en ubåt. Även när man är på jobbet. Att man ser inte ljuset förrän man slutar. Och då kan man behöva förändra någonting. Här är då, så pratade vi då på kursen om förändring. Och att det är så många olika faktorer man behöver jobba med på ett företag. För att det ska verkligen ska gå framåt. För att Tony och hans kollegors tankar om företaget var att det skulle bli ett stort och bra företag helt enkelt. Men de visste ju också att det var inte bara att starta med några personer och sen köpa datorer och sen var det klart. För de hade kommit fram till 3 saker de behövde i sitt företag och det var just post-it-lappar, datorer och personal. Och sen skulle det nog lösa sig. Ja, nu visar det sig att det var inte riktigt så enkelt. Men allt de hade gjort, det hade de gjort av den bästa viljan att faktiskt göra ett bra företag. Sen var det vissa saker som inte fungerade. Och då fick de ändra. Och det är ju den här förändringen som man behöver göra ibland. Och den där förändringen kan göra så väldigt ont och den kan vara svår. Och just när man jobbar med förändring så är det lätt att... man hamnar i konflikter. Därför är det verkligen viktigt att vara, alltså konstruktivt, att vara medveten om att det faktiskt kan hända väldigt mycket med människor i förändring. Man reagerar inte alltid som man tror. Och personer reagerar inte alltid i grupper som man har tror att de ska göra. Så man får vara extra lyhörd. Och medveten om att förändringen för med sig annat än bara att förändra som man själv har tänkt. För att man kanske är chef eller så. Det är också viktigt att tänka på då, enligt den här artikeln, att det absolut inte handlar om att man kan tvinga människor att göra vad man själv vill att de ska göra. Utan det är just runt hur människor faktiskt har formats in i och fått en bra plats i arbetet. Och att de då att de önskar att de vill, att de vill vara kvar. Det är faktiskt väldigt viktigt. Och de som inte vill vara kvar, de ska inte vara kvar. Det är så väldigt lätt att tänka att alla ska vara kvar och alla ska vara med och så. Men det där funkar inte i verkligheten. För alla ska inte vara kvar. Alla ska inte stanna i all evighet. Det är inte alltid det bästa. Och Tony, han berättar då att den här skalningen då, som var väldigt viktig för att de skulle få lönsamhet och en rejäl tillväxt och en trygg framtid för alla där och faktiskt kunna tjäna pengar på sitt företag och detta. Det blir ju en skalning, och det pratar man ju ofta i startups, att det ska vara en möjlighet att skala upp verksamheten och go global pratar man ju också mycket om. Att annars kan man inte sälja i den omfattningen som man faktiskt måste för att få in de här mängderna med pengar. Och kunna göra allting på ett bra sätt. Men han menar på då att det är väldigt viktigt att tänka att skalning betyder att allt förändras. Det är inte bara att det kommer in mera pengar. Att man behöver vissa personer som ska jobba med vissa speciella tjänster eller så. Eller uppgifter. Utan allting förändras. Och det måste man hjälpa då kunderna att förstå. Så att man får stötta förändringen. Och ett tag så berättade han att de jobbade mer med att stötta förändringen än att producera webbplatser. Och det är ju en utmaning om man märker som chef, för han var ju högsta chef här, att, och ansvarig då för all sin personal. Och när han märker att det går åt mer tid och energi att faktiskt stötta förändringen än att producera webbplatser som vi tjänar pengar på. Alltså det är mer av det som kostar. Och mindre av det man tjänar på just nu. Då är det ju en utmaning att faktiskt hålla kvar på detta. Istället för att räkna kronor och ören. Och någonting som de också hade bjudit in kunderna till. Och det var att vara delaktiga i processen och utvecklingen av webbplatserna. Och någonting som han mer sa, det var så här att. Det om man har problem i förändringar. Vilket många kommer ha. Alla kanske inte har det, men. Många får ju det. Och då kan man tänka sig att det första är då erkänna att du har problem. Och är det så att du inte kommer längre. För att du har expanderat. Du har fått till en bra grupp. Och ni fortsätter öka försäljningen. Ni tar in personal när det behövs. Och så här, och så funkar det inte. Så då måste du erkänna att du har problem. För att han sa att kris. Att ha en kris. Det är en bra början för förändring. Och det var så kul för att han visade också när de hade fått så himla bra, de hade känt så bra självförtroende, han och hans två kollegor som startade. Och det kändes så här, de kände sig som superpower människor. De hade massa liksom superkrafter, de var så transformer som bara kunde ändra om sig och göra sitt allra bästa. Men sen så visade han en bild på tre unga datanördar och en gammal dator i mitten. Men då var det ju såklart ny den datorn. Men så sa han, det såg antagligen ut så här. Alltså det var ju vardag. Alla jobbade på med sitt. Och det var ju en vardag. Men den här känslan var ju väldigt värdefull. Att känna sig som en superkraftsmänniska. Att man faktiskt kan klara allting. Problemet som var, som de fick erkänna då, det var att de jobbade i silos. De var och en jobbade med sitt. Och de jobbade inte tillsammans. Och då gick de ju in och kontrollerade den här processen. Och då märkte de sen att det förvärrar hela produktionen. Och det blev riktigt, riktigt illa. Och nu kunde ju Tony stå framför oss och berätta och prata. Han svarade på frågor och han visade och han skrattade. Men han såg riktigt bekymrad ut. Han sa, det var som att gå in i ett mörkt rum. Att det är svårt med ledarskap. Ibland var det ljust. Men ofta var det väldigt mörkt. Och den känslan och upplevelsen känner jag igen från stressiga perioder i mitt arbetsliv. Och dit vill jag inte hamna igen. Så kan jag undvika det så kommer jag göra det. Och det som man då gärna går in på som är en ren stress effekt är ju just att man vill detaljstyra. Och det hade han ju också försökt. Och det funkar ju inte. Utan det blir det bara värre av. Och det är ju också sådär att det är lätt att tänka att nu har vi problem här. Då går vi in och kollar på djupet. Vad är det egentligen som kan göras bättre här? Och ja, på något sätt så det handlar om det här att hitta en balans utan att det blir en jämvikt som är tråkig. Jag länkar in den här artikeln som heter då Strategy and the Fat Smoker by David Meister. Det som Tony då hade fått väldigt mycket inspiration av, det var just att gå den här kursen i Hyper Island och få bolla med andra. Och då förstod han att, och det var ju också för att han hade insett att vi har ju problem här. Det här fungerar inte. Och då hade han lärt sig om feedback och reflektion. Vilket jag tycker är jätteintressant. Att höra de här orden uttalas. Så faktiskt det är det som vi pratade om mycket när jag läste till hälsovetare. Just det här med, som jag pratade om igår, livskvalitet. Empowerment, meningsfullhet, livskvalitet. Det är det som är viktigt. Det här är människor det handlar om. Det är inte bara några som sitter och bygger. Eller om det är webbplatser eller bilar. Det spelar ingen roll. Utan det är någonting som är djupt mänskligt. Det är häftigt tycker jag. Att faktiskt tänka på att oavsett vad det är för företag så kan man ha samma problem och man har samma utmaningar. För det handlar om människor som jobbar tillsammans. Någonting som han, Tony då, verkligen hade funderat på och kommit fram till i det här. Det var att det gäller att tänka ut vad som driver motivation. Och han tipsade om en TED-talk som var från med en som heter Dan Pink. The Puzzle of Motivation. Alltså motivationspusslet. Jag länkar in den också. Den är tittad på mer än 10 miljoner gånger. Så att det kan man väl säga att det var väl ett bra tips. Jag kollade på den här. Och den är väldigt inspirerande. Och den är från ett lite annorlunda perspektiv. Han är, den här Dan Pink, han är jurist i botten. Och har varit talskrivare till Al Gore. Och sen så börjar han som frilansare. Det är häftigt. Och få inspiration från väldigt många håll. Men det handlar just om att motivera. För att det Tony Fogget hade upptäckt i företaget. Det var just att när man jobbar med traditionell tillverkning. Då kan man ha det här morot och piska som man brukar prata om. Det handlar alltså om att uppmuntra människor. Och ge dem belöningar att arbeta till. Att de ska få till exempel högre lön, mer ledigt eller något annat. Ofta är det ju högre lön eller någon bonus av något slag. Men om de inte gör det de ska så får de någon piska då. Någonting som svider på något sätt. Kanske behöver jobba över för att hinna i fatt. Man får någon sorts straff kan man ju säga. Men det funkar inte när man jobbar med kreativt arbete. Och det här har jag ju läst och hört och även sett och känt själv många gånger. Det funkar inte med de här traditionella så kallade ledarskapsstrategierna. För de fungerar i en maskinpark kanske där man ska tillverka någonting. Att man ser till att man gör det man ska och man ska hålla sig inom ramarna. Och tillverka någonting. Det låter ju hur tråkigt som helst, det hör man ju. Men det kanske fungerar där. Men det funkar inte när någon ska tänka ut kreativa lösningar för någonting. När någon ska känna motivation och faktiskt vilja göra någonting. Jag tänker också på innovation. När man jobbar med det digitala. Och faktiskt det finns så mycket nya saker där. Jag hör att jag säger faktiskt hela tiden. Jag vet inte varför. Det kanske är att jag vill förstärka på något sätt. Men där man behöver tänka fritt. Då funkar det inte om man är rädd för ett straff. Och det funkar inte heller att man blir motiverad för att man ska få mer pengar. För att det är inte viktigt i sammanhanget. Utan man vill ju verkligen göra den där bästa lösningen. Och då jobbar man tillsammans för att hitta detta. Och det var någonting som Tony och hans kollegor hade upptäckt. att vi måste leda på ett annat sätt. Så han fick ju helt enkelt lära sig då. Att lära sig mer om ledarskap för kreativa. Och då handlar det bland annat om att skapa effektiva team. Som faktiskt fungerar bra tillsammans. Och då tipsar han om en bok som heter Creating Effective Teams av Susanne Whelan. Och Whelan hade ju har en teori som används i de här UGL-kurserna. Utveckling, grupp, ledarskap. Och jag gick ju en sån kurs 2007 tror jag det var. Så det är dags för nästa fördjupning snart. Väldigt intressant. Alltså hur arbetar vi tillsammans? Hur fungerar jag i en grupp att jobba tillsammans? Vad är viktigt för mig? Och vad spelar ingen större roll? Och vad är viktigt för andra? Och att man ser att vi har olika behov med oss. Och någonting han sa också där, Tony, att det ska vara belönande för båda sidor. Alltså en tjänst man köper om, det är en del av resan då. Och det handlar om en mix i det här företaget då, både av talang och datorer. Och på något sätt så är det väldigt viktigt att tänka att det räcker inte att köpa in den bästa utrustningen och de bästa personerna. Och anlita dem att ha attraktiv arbetskraft, har vi pratat om ett tag. Men det handlar om miljön och det handlar om kulturen på arbetsplatsen. Och ska vi förändra så måste man jobba med alltihop det där. Man måste jobba med att förändra kulturen. Annars kommer det inte att bli bra. Visst låter det naturligt och självklart. Och visst är det svårt. Och så är det ju. Så att han planerade helt enkelt in nästa och kommande utveckling. Och lärde sig om feedback. Att lyssna på varandra. Och berätta hur man känner. Och sen göra då, fråga stöttande frågor. Och vara stöttande. För de hade ju en makerskultur från början. Och de byggde och hackade datorer. Och de byggde ihop delar och gjorde digitala prylar helt enkelt. Det var ju deras utgångspunkt. Det var ju att bygga saker. Det var ju inte att leda människor och bygga team. Men de ville då få in det här, så därför så byggde de in att ge varandra feedback dagligen. Och den som har fått feedback någon gång, den vet ju att det kan vara ganska tufft. Speciellt om man inte är van. Det är lätt att ta som kritik när man får en feedback om någonting som man kanske som inte låter odelat positiv. Då. Och det är väldigt lätt att gå i försvar. Och det är ju en träningsfråga. Och det är väldigt bra att träna på att ge och få feedback. Så jag kan se om jag hittar en länk om den här feedbacktrappan som finns. För att då kan jag länka in den. Den har hjälpt mig väldigt mycket. Ja, här hittar jag ju bilder direkt här. Så jag lägger in den länken helt enkelt. Det är alltid bra att lära sig att man inte går i försvar då. För det är väldigt lätt. Och sen att man gärna vill förklara det. För man får verkligen träna sig på att lyssna. Ta till sig. Och sen svara utifrån sig själv. De frågorna som Tony berättade om. Det var de här vad och hur. Och de här behövde ändra relationen mellan den anställda och chefen eller ledningen då. Och det menar ju på att sociala medieanvändandet har också skiftat den relationen. För att förut så var det chefen och ledningen som hade makten. Kunde tala om så här fungerar det, så här är det. Men nu så är det inte så, utan de anställda letar upp hur är det att jobba på det här företaget. Vad har andra sagt? Och då kan de gå in och välja där. Så att han sa så här. Det var väldigt ödmjukt tyckte jag. Och insiktsfullt. Han sa vi var problemet. Och därför så var det också det de fick jobba med. De fick alltså jobba med sig själva. Och olika ledare fick åka på utbildning. Och faktiskt träna sig. Och där de kunde då jobba med empowerment. Och det är ju väldigt kul att höra det ordet i det här sammanhanget tycker jag. På en digital strategikurs. För empowerment, att utveckla sin egen makt. Det var någonting som var genomgående i min utbildning till hälsovetare. Jag läste hälsopromotion med inriktning mot, eller jag läste pedagogik med inriktning mot hälsopromotion i 4 år. Och där var just empowerment känsla av sammanhang och meningsfullhet och livskvalitet. Genomgående viktiga begrepp. Och att man verkligen jobbar med sig själv i de ämnena. Någonting som jag har fortsatt med, även om jag inte jobbar med hälsofrämjande arbete, så jobbar jag ju ändå med hälsofrämjande arbete inbyggt i kunskapsdelning och när det handlar om sociala medier eller kommunikation på internet. Om det så är ett hackathon med NASA eller om det är en social media club-träff, så vill jag ju stärka andra människor att faktiskt säga det de vill och tycker. Och att de lär sig någonting som de kan använda sina liv, som gör deras liv bättre. Det är jag ju mycket, mycket glad över. Och att jag kan göra, och stolt över mina människor som jag har runt mig och träffar, som delar vidare sina erfarenheter. För det visade sig att Tony, han var väldigt inne på samma sak där. Att det var viktigt både för ledarna och för personalen och även kunderna att faktiskt dela sina erfarenheter. Och därför så bjöd de då in kunderna att vara med i processen. Och detta gjorde i sin tur att de byggde en kultur på Code Computer Love-företaget. Som är en kultur som alla lever i och arbetar i. Det var alltså inte några ord som hänger på väggen. Det är en helt annan sak. Och så menar han också då att om man hårdrar förändring så i en organisation, så måste man då se varandra som jämlikar. Alltså statusskillnader fungerar inte. Och det gjorde i sin tur att de var tvungna att avskeda en person eller låta en person gå som hade det här traditionella ledarskapssättet att faktiskt se de anställda som några som skulle utföra arbetet, och hans roll som chef var att se till att det såldes mycket. Såldes in mycket uppdrag och ut i andra ändan kom pengarna då. Och däremellan så var det personal som arbetade, och behövdes det mer så tog man bara in fler personal. Och då tänkte jag på uttrycket människan som maskin, som var någon bok, tror jag det var, som vi läste på hälsopromotionsprogrammet. Så det är väldigt lustigt att läsa en kurs om, eller läsa och diskutera en kurs om digital strategi, och sen sitter man och tänker på otroligt mjuka värden, som det kallas, även om de inte är så himla mjuka i vardagen med konflikter och svåra samtal och annat. Men det var just väldigt intressant, och där kom ju även min utbildning i konfliktlösning in. Där handlar ju väldigt mycket om status och hur den statusrelation man har med de andra, och ser man sig som jämlik, då kan man ju också tala till varandra som jämlikar och utvecklas tillsammans och lyssna på varandra och hjälpas åt. Och det är någonting som de jobbade med internt, och för att den kulturen skulle kunna förändras i deras valda riktning, så var de tvungna att faktiskt också se till att vissa personer slutade. Det kan vara tufft, och det var säkert väldigt tufft att berätta det så. Men det var också nödvändigt. Och det var intressant, när jag berättade om det här för en annan person, så berättade den personen att det hade varit, hade hört om en exakt likadan situation. Så att det här är så det fungerar. Då har vi två praktiska exempel. Och det är väl så att man kan tänka sig att det är tufft innan man tar de här samtalen och gör det. Men det kan bli bra efteråt, att man känner att det var tufft. Det var ett tufft beslut, men det var bra och det var rätt efteråt. Sen kan det vara så att man kanske behöver lite extra träning i att ta svåra samtal. Och det kan jag själv känna, hur mycket träning jag än har och hur mycket jag än har gjort det, så behöver jag fortfarande träna på det. Så är det verkligen. Och han pratade också om hur de då gjorde detta i praktiken. Och ett sätt det var väldigt enkelt då, att de såg det på olika nivåer. De planerade in sitt arbete på väldigt olika nivåer, och alla gjorde det. De hade också gett personalen fria händer att forma sin arbetsmiljö, den fysiska arbetsmiljön, som de ville. Och i de här fantastiskt moderna, fina, fina, blanka, fräcka lokalerna hade personalen då byggt upp väggar och ställt in bord och gjort det mycket mysigare. För att de sa, vi behöver ju väggar att sätta upp våra papper på. våra planer, våra scheman. Vi behöver planera, vi behöver se det visuellt framför oss. Och det hade han ju inte tänkt på. Han hade inte förstått hur viktiga väggar var i en arbetsmiljö. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Jag känner själv i lägenheten att jag saknar väggar. Jag saknar stora whiteboards. Det hade jag jättegärna velat ha. För att kunna ställa mig och rita upp ett helt flöde. På en vägg som vi har som jag hade tänkt att sätta en platt-tv på mig sen. Sen så köpte jag aldrig någon platt-tv. Men det jag hade tänkt att sätta på den var i tvn. Jag tog bort tjock-tvn. Istället har jag använt den här, eller använder med jämna mellanrum den här väggen. För just för att sätta upp processer och flöden. Ofta när jag bygger föreläsningar som jag ska hålla. Och då använder jag post-it-lappar just och går med innehåll. Och fakta och de olika sakerna jag ska säga. Och vilken riktning och vilken ordning. Och det är toppen alltså att ha ytor. Och det märkte Tony då att personalen hade verkligen saknat. De behövde det. Och då började de att dela upp att de jobbar i 2 veckors sprintar. Och de hade också då hade de ett schema för det. Och skrev upp allt som skulle göras på de 2 veckorna. I teamen då. De döpte teamen till någonting de själva ville. Och sen så hade de en annan vägg med en vecka på med detaljer. Där skrev de också ner hur många timmar de skulle lägga på varje del. Och det var någonting de skulle jobba med och få bort i den här förändringen de håller på med nu. För nu håller de på med en ny förändring. Och just att det ska inte handla om ett visst antal timmar utan det ska handla om det färdiga resultatet. Och dit hade de inte nått innan men nu var de på väg att göra detta. Annars är det lätt att man räknar på det blir det på ett gammaldags sätt ändå. Eller man säger ett sätt som är från tillverkningsindustrin. Medan kunden upplever ju det resultatet. Och sen besökarna på sajten upplever ju resultatet av arbetet. Och inte ser hur många timmar det tog. Och då tänkte jag på min mamma. Hon sa så här en gång att henne någon lärare hon hade haft. Jag kan säga att min mamma har en väldigt fin handstil. Och hon hade haft någon lärare som hade sagt till henne att det är ingen som ser hur många timmar du har lagt ner. Eller hur lång tid du har lagt ner på att skriva en text. Men de ser hur väl du har skrivit. Och det hade alltid min mamma med sig. Att det var då bättre att ta lång tid på sig och göra det bra. För sen när man lämnar över resultatet så uppskattas det. För det som finns där både innehåll och i form. Medan jag själv har alltid skrivit väldigt slarvigt. Men det är också att jag kan skriva ganska snabbt och det har haft nytta av i studier och så. Men jag har tagit med mig tanken för jag tycker verkligen att den är konstruktiv och sann. Sen hade de då vanliga sådana här stående möten varje morgon. 15 minuter. Dagliga scrum-möten. Scrum. Så någonstans där så hade de fått in befintliga arbetsmetoder som Scrum. Som man ofta använder i digitala bolag eller jobbar med digitala produkter. Därför att det är så många inblandade. Så att för att få effektivitet i det och ändå kunna vara kreativ inom ramarna så är det väldigt bra med Scrum. Han pratade om något som var att man sätter verksamhetens mål och syfte i centrum. Inte själva förändringen. Det tyckte jag var intressant. Alltså det är inte så att de jobbar med en förändring nu. Eller när man jobbar med en förändring. Att man sätter det man vill uppnå med själva verksamheten. Det ska man sätta först. Det är det handlar om. Och sen just nu gör vi en förändring. Visst är det spännande att tänka så? Det är faktiskt lätt att man jobbar på den där förändringen. Och sen så efteråt. När förändringen är klar, då blir det lite tomt. Utan istället så fokuserar man på sitt företags- eller verksamhetsmål och syfte. Vad vill jag uppnå med att driva den här verksamheten? Och då är det som ska vara i centrum. För det kommer ju vara kvar även efter förändringen. Och så fick vi då frågor att diskutera i grupper. Vi var 3 och 3 i grupperna. Och då fick vi en fråga som var, vad vill du förändra? Och då funderade jag på inriktningen på Miku. Och att jag vill fokusera på att fånga in och berätta vidare människors berättelser. Och då tänker jag både i poddradio och vanlig radio. Och filmer och bilder. och använda webben så mycket jag kan. Men jag funderar ju även på att skriva böcker. Jag känner inte så jättemycket motivation för det faktiskt. Men jag ser ju vad stolta mina vänner är som har skrivit riktiga pappersböcker. Att de blir väldigt stolta. Att de har den här i handen. Och så jag tror, vad jag förstått så är det ingenting man tjänar speciellt mycket pengar på. Utan kanske tvärtom, det kostar pengar. Men att det kan vara någonting som uppskattas väldigt mycket. Och att man får förstärkt förtroende hos människor. För att har man skrivit en bok så då har man ändå åstadkommit någonting. Och då är det då, nästa fråga var, vad stoppar eller hindrar dig? Och sen tredje frågan var, vilka vanor är jag beredd på att ändra? För man måste ändra på någonting för att åstadkomma en förändring. Och jag tyckte det var en svår fråga vad som stoppar eller hindrar mig. Jag tänkte att, tiden. Så skrev jag sen att det är dålig orsak, alltså ont om tid då. Men sen tänkte jag på orken. Man ska mäkta med, eller jag ska mäkta med i det här fallet. Då tänkte jag på kunskapsbrist. Jag behöver lära mig mycket mer. Ja, det ska jag göra nu. Jag ska lära mig att redigera ljudfiler och bilder och filmer. Själv. Pengar. Kanske behöver köpa dyr utrustning. Men jag tror att jag har rätt så mycket redan som jag kan använda. Och sen så. Det kan ju också vara något som hindrar att det är ett nytt område. Men jag faktiskt inte vet. Om det går att göra det överhuvudtaget. Om det fungerar det. Ja, lite, och vara lite osäker på om jag verkligen vill det på riktigt. Och vilka krav som ställs och så. Men framförallt så var det nog om jag mäktar med att lära mig något nytt. För det handlar mycket om att lära mig att använda teknik som jag inte kan. Men sen så tyckte jag det var kul så det blir nog bra. Och sen var det vilka vanor jag är beredd på att ändra. Det tyckte jag var jättesvårt så jag har inte skrivit någonting på den lappen. Men någonting som jag får ändra, det jag får väl sluta med någonting då. För att kunna göra det här. Och det kan jag ju fundera på. Vanor som jag beredd på att sluta på, det kanske är att, ja, jag vet inte. Jag kanske behöver gå ut och gå mer så att jag får mer tid att tänka på vad jag faktiskt vill. En dålig vana är väl att sitta och kolla på Twitter i flera timmar ibland. Som jag är väldigt lätt för att fastna i. Och kanske ska sluta på det, med det. Och så tar jag en timme till att kolla på tutorials på YouTube istället. Så det var ju den här övningen. Och den kan ju du som lyssnar också göra. Alltså vara proaktiv. Vilka vanor man behöver ändra för att göra någonting. För det är ju lätt att tänka att man har inga timmar kvar på sitt dygn. Samtidigt som man har ju faktiskt alltid de timmarna man har. Och det är ju en hurtigt svar som man inte gillar att få när man känner att man håller på att drunkna. Men håller man på att drunkna av stress, då tycker jag att man ska fundera på vad man ska sluta med. Istället för att man ska fundera på vad man ska börja med. Det har i alla fall jag gett till en person som råd i veckan. Som kände sig som att hon drog sig in i ett sköldpaddsskal på grund av sin stress. Och då sa att det är bra att sluta med någonting då. Det kan ju inte alltid det man vill höra. Men ibland ger man ju råd fast man inte har tänkt över det så himla väl. Det kanske var så i det här fallet. Om vi går tillbaks då. För då fortsatte Tony föreläsa. Och någonting som han pratade mycket om då. Det var ju de här väggarna. Så han hade ju inte förstått hur viktigt det var att ha väggar i arbetsmiljön. För de hade ju verkligen byggt en top notch arbetsmiljö. Så otroligt fint. Det var vitt och ljust och det var rött och det var genomskinliga väggar och det var så fräckt så det är inte klokt. Men personalen sa att det här är ju ingen miljö för oss att arbeta i och inte att samarbeta i. Det här är en miljö att visa för våra kunder. Och han blev ju lite sur där för han tyckte ju de hade gjort så bra, byggt helt nytt och så. Men han fick ju ge dem rätt. Alltså det funkar inte. Så de behövde faktiskt väggar. Så nu hade de kommit fram till att de behövde 4 saker för att driva sitt företag. Och det var personer, post-it, datorer och väggar. Och också någonting som han sa som jag tyckte var kul. För jag tänkte på webcast och gridden. Där vi samlas och sätter upp vad vi vill prata om på ett stort schema. Att människor samlas framför väggar. Och pratar med varann. Och man bjuder in varandra i den här processen och samtalet och man samarbetar med planering när man står framför en vägg. Det är ju jättestor skillnad mot att bara ha en digital fil där man planerar upp sitt arbete och sen så jobbar man på. Att man faktiskt fysiskt går fram till en vägg, ställer sig där, tittar tillsammans och pratar. Och alla andra kan se det. Så det är väldigt stor transparens i planeringen. Vilket gör att det är ju ingen som behöver undra vad är på gång. Vad gör den och den personen på sitt arbete. Utan du bara går dit och titta. Det tror jag jättemycket på. Och samtidigt så är det också att man bjuder in kunderna i utvecklingsprocessen. Man faktiskt behöver samarbete och man behöver prata med varandra. Men det där med att samlas framför en vägg, det tyckte jag var spännande. För att det är lite grann som man säger, man samlas vid vattenhålet eller samlas vid brasan. Och det har vi gjort i alla år. Och nu sitter många framför sin egen dator, alltså separerade från varandra. Så människor behöver tillsammans. Så det tyckte jag var viktigt. Och det är något som jag verkligen vill ta med mig. Sen så var det ju någonting de hade som utmaning nu då i den här förändringen. Att se hur lång tid någonting tar. Och sen se kvalitet i arbete och resultat. Och som konsult så känner jag ju igen det väldigt väl. Att det uppmanas att ge ett pris baserat på hur lång tid någonting tar. Men att jag har ju också en kompetens jag har arbetat upp under ett antal år. Som också används. Som jag använder i det här uppdraget. Och det är ju den behöver man ju också få betalt för. För den har man ju ofta investerat i själv då. Så det är verkligen en vision med förändring. Och man får leva sig in i den här visionen som att man redan var där, sa Tone. Det har jag också tänkt på med mig själv. Och han sa någonting sånt här att man får börja röra på en sten så att den rullar med till målet. Att man kan inte tänka att nu håller vi på att jobba för förändringen här. Utan man får se det framför sig. Hur är det när vi har kommit fram? Och göra det som känns rätt. Alltså mer av det som känns rätt. Och än det som känns värt att göra. Och det kan vara svårt att veta ibland. Men jag tänker som Tony. Han har drivit sitt företag. Han har byggt upp det. Han vill verkligen allt gott för företaget. Och han vill det för det goda för personalen. För att de ska jobba åt samma håll. Och jobba tillsammans. Och då känner han i sin magkänsla och sin intuition vad som är rätt. Han pratade också om ett happy wheel. En modell, om man säger en rund tårtdiagram kan man säga. Att en del är kunderna, en del är företaget och en del är vi. Alltså personalen. Och att det måste fungera för allihopa. Det var mycket bra han sa som jag fångade in sådär. Och en fråga han ställde som jag verkligen ska tänka på med mig själv. Det var att i projekt då att någon hade sagt så här som föreläsare att titta där ute, där är en busshållplats. Är du med? Vill du vara kvar här? Så sitter du still. Men om du inte vill det, om du känner att det här är inte rätt, så kan du gå ut och hoppa på bussen. Och då är det som är det rätta. Och det tyckte jag var så skönt på något sätt. För jag tror att det är faktiskt så ibland, man ska inte vara kvar överallt. Man ska inte vara kvar i projekt, man ska inte vara kvar på arbetsplatser. Man får helt enkelt välja. Och känns det inte bra eller någonting, man känner att nej, det här är inte min grej. Då ska man gå ut och hoppa på bussen och åka därifrån. Till något annat förstås. Man försvinner ju inte. Men jag tror att det är rätt att göra så. Att också öppna dörren och säga att det finns en buss. Du kan hoppa på den. Det är helt okej. Du kan stanna kvar. Det är också helt okej. Men det ska vara du som väljer. Och ihop med det så pratar han också så här. Vad är våra heliga kor? Alltså vad är väldigt viktigt för oss? Och varför är det det? Är det någonting som vi ska fortsätta med? Eller är det någonting som inte spelar så stor roll? Och då hade de att varje nyanställd på Code Computer Love gjorde en kopp kaffe, eller kopp te förstås, det var i England det här. Kopp te till alla anställda medan de gick runt och presenterade sig. Och ni förstår ju, den som gjorde det och började från början där, när det var 5 personer. Det var inte så många att gå runt till. Men nu när det var 80. Så det blev väldigt stort. Men de fortsatte det. För det var en av deras heliga kor. Då hade alla de här 80. De hade fått en personlig kontakt med den nya. och ett ansikte och en hälsning. Och den nya, den kunde ju omöjligt komma ihåg alla 80 namnen, men det spelar ingen roll. Därför att de 80 hade fått ett nytt ansikte och ett nytt namn. Så att jag tyckte det var intressant att höra. Det var deras heliga kor, och det kan man ju verkligen fundera på. Vad vill man egentligen förändra? Vad är viktigt att förändra? Och vad kanske man kan släppa? Och sen så sa han ju just det här med teamen. Att det är väldigt viktigt att ge dem ownership. Alltså ägarskap över sitt arbete. Att ge dem fria händer att planera. Så då ändrar han totalt teamstrukturen. Och just se till att de har facilitator. Möjlighet att faktiskt kunna facilitera fram förändring. Och coacha och ge feedback. Och feedback och reflektion. Det känns ju helt fantastiskt att avsluta min audiobo med idag. Och det var det han avslutade sin talk med också hos oss. Som han faktiskt gjorde väldigt bra. Så att det finns väldigt mycket med mänsklig utveckling i det här. Det är imponerande att höra någon som har byggt upp ett företag från 5 personer, eller 3 personer var de var från början, till 80. Och som ofta är 100 på plats. 100 personer, det är mycket alltså. Och de hade en rejäl omsättning. Mycket pengar. Och gör riktigt fina sajter. Som de faktiskt älskar. De älskar att göra detta. Och det tycker jag känns riktigt häftigt. Det är någonting som är spännande att följa. Och jag tänker ju, hur ska jag kunna komma in i det här för mig själv? Det är ju faktiskt perspektiv. Och att ta hand om sig själv. Alltså val av mitt eget perspektiv och medvetenhet om hur jag själv gör. Som påverkar. Det är ju mycket spännande tycker jag. Och det får vara mitt slutord här. Så ska jag sätta igång och ladda upp min audiobo. Och lägga på bilden från ubåten. Som får vara en symbolisk bild också. Att komma nerifrån en ubåt på ett spännande ställe och komma upp i ljuset igen med en ny erfarenhet i ryggsäcken. Och sen ge sig tid för reflektion och ge sig tid och förtroende för varandra i att ge feedback. Och med det kan man faktiskt bygga nästan vad som helst tror jag. Och bygga fina relationer i alla fall. Så man kan respektera varandra. Det ser jag fram emot att fortsätta göra. Och då tackar jag för idag. Dag 40, 2014. Hej då!